Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ba, 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 ba. Jag blandade alltid ihop Limp Bizkit med de där som sjöng Come my lady, come, come my lady, ja. My butterfly,
sugar, jag blandade baby. Alltid ihop dem med Blink 182, vad fan heter de?
Ja just det, de.
Beverly Hills 121.
Ja just det, det var de. What's my name again. Och sen så fanns det Bloodhound Gang som man också blandade ihop.
Just det, mm. Med alla de där 90-tals lite så här skateboardpunk.
Bloodhound Gang var väl fan inte skateboardpunken?
Nej, det kanske inte var.
Du vet vilken det är.
Men det är...
You and ja, me, baby, ain't nothing.
Men det var lite liksom del av den lite rebelliska ungdomar som...
Kanske var det.
Jag tänker liksom musikens Tom Green.
Ja, jättebra beskrivet.
Tack.
Då börjar det i stort sett bara.
Hej och välkomna till Nörden, jag som är nörden Fabian Nordlander.
Och det är jag som är Viktor Engberg.
Det här är podcasten samarbete med Acast där vi pratar nördämnen, nördkultur i slags bildande syfte. Jag försöker bilda Viktor här i sakerna, tycker om man inte vet så mycket.
Och idag är det jättespännande.
Idag är det spännande, för det är klassisk nördpodd, men vi kommer också gå via andan som subjektet vi pratar om. Att den här, vad denna personen sa var att varje persons... Varje serietidning kan vara någons första serietidning. Uh-huh. Vi ska ta det här avsnittet som varje nojpodd kan vara någons första nojpodd.
Precis.
Men innan det, lite housekeeping.
Ja, just det.
Allt bra, Viktor?
Allt är väldigt bra med mig.
Allt är väl.
Det känns som att det händer mer grejer i ditt liv.
Jo, det gör det. Men du var i New York.
Ja, jo, men vi nämnde det förra gången. Mm. Gick omkring och hade konstant växlade mellan Empire State of Mind och Frank Sinatras New York, New York som hade på hjärnan hela tiden. Mm. Och allting kändes bara som om man var i en film. Hela tiden var det bara att man kändes som om man var i en film. Mm. Var upp och kollade på pumphuset där de sköt nazisten i Marathonmannen.
Ja,
till exempel.
Coolt.
Ja, ja. Var på Natural History Museum.
Mm.
Jag var inte där. De stängde dock när vi var där. Så vi var bland de sista som gick ut. Och då tänkte man så här, man kanske ska gömma sig och kolla om allting kommer till liv, ja, i slutet. Det. Och däremot, det var riktigt besviken på att de hade stängt Theropod-avdelningen. Så de hade bara liksom de andra tusan.
Men du var ju på Madison Square Garden.
Mm-hmm.
Så min fråga är, gick du dit?
Jag hittade, Godzilla-ungarna? Alltså Godzilla-ungarna var ju lagda mitt i Madison Square Garden.
Liksom. Ja, precis. Men du skulle ju stå vid den där Coca-Cola-automaten.
Jag vet, men jag hittade inte
det. Nej, okej. Fine.
Ja, tusan hakar.
Ja, ja.
Men jag kände mig lite grann som Nick Tautopoulos när jag gick omkring i... Gud vad den är konstig. Den
inte filmen. Många som refererar till den filmen som var sån.
Nej, jag tror inte det. Nej. Nick Tautopoulos och running gagget att ingen vet vad han heter. Och han är döpt efter typ där skriptan. Alltså det är ju någon som har gjort filmen som heter Tautopoulos. Det är något så här jättedumt. Alltså det är skittaskigt.
Oj.
Det är
så här, då har de ju också bara lagt in det mitt i...
Ja, det känns som det är någonting sånt där. Nu kille jag säger, men jag förmår att det är något sånt där att de har varit med i någon form av sånt. I alla fall, det har jag gjort. Vad händer för dig, Fabian?
Åh gud, vad händer? Nej, men saker bara börjar närma sig. Det är så himla overkligt och exalterande. Jag tror inte man säger så. Nej, men nu från när det här avsnittet sänds, hej framtiden.
Hej framtiden.
Så på söndag...
Har vi flygande bilar?
Vem vet?
Är dubstep fortfarande en grej?
Säkert.
Fortsätt för något.
Nej, men nu på söndag är det gala premiär av Bamse och Dunderklockan.
Da, da, da.
Vilket är både... Ja, det är skitkul men också skitläbbigt. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Framförallt det känns overkligt. Jag tror inte att det ska ske. För det känns typ som det var i våras jag fick gigget. Så att allt går så snabbt.
Och ni var ju med, ni kära Noipod-lyssnare där ute. Vi har ju pratat igenom. Du sa ju typ i något av, bland de ganska tidiga avsnitt. Mm. Så här, jag har fått ett uppdrag, men jag kan inte riktigt berätta vad det är.
Ja, precis.
Och så det var ju typ 2 år.
Det var ju gissningslek ett bra tag där. Folk fick gissa vad det var. Det var en som tog det. Nu har jag glömt bort vem det var. Men en trogen lyssnare som faktiskt tog det. Alla andra gissade på Beck och alla andra grejer. Så ja, och sen ja, precis, och sen kunna säga det, och sen nu gått igenom allt det här och sen nu snart få se den. Och det är ju 2 veckor innan alla andra får se den, så att det får inte panik åt folk att inte köpa biljetter. Det den här är då, alltså det är den 9 december som det är galapremiär, 21 december så släpps den på bio.
Yeah.
För pöben. Så det är kul. Det blir konstigt. Det blir jättekul, för att det är det här som är det här är ju min största ångest lite, för att så här, och det kanske berättar om när jag var på Bamse och häxans dotter. För när den filmen släpptes, då jobbade jag på den tredje Bamse-filmen. Så då blev jag bjuden till galapremien där också. Och det jag insåg när jag var där och kom dit, bara så här, det är ungar överallt. Makes sense. Det var en söndag klockan 11 på dagen. Så det är inte sån här...
Det är förståeligt att det är barn på en Bamse-film också.
Ja, precis. Ja. Och jag insåg när filmen satt igång och rullade att... Och den mottogs jätteväl, så det var inte så här, oh, herregud, utan så här, det jag förstod där och då var så här... Barn kommer reagera som de kommer reagera på en premiär. Alltså du vet, vanligtvis när man går på såna här galapremiärer, folk är glada att vara där. Och du vet, är det en komedi så skrattar de lite extra. Och du vet, men de går med filmen för de är glada att vara där. De har fått lite att dricka och du vet, det är en kul stämning. Och man vet att så här, oftast kanske till och med filmskaparna sitter där. Men barn skiter ju fullständigt i det där.
Yep.
De kom, är det roligt, då kommer de skratta. Är det dåligt, så somnar de. Och, så att, du vet, det var skitläbbigt för att, och det som var så bra med häxans dotter var att, och som jag verkligen tog till mig då, det var att jag förstod humorn, alltså, ah, just det är inte roliga alltså, sån här spel på ord de skrattar åt, utan det är när någon får blåbärshinken över huvudet. Så då var jag tvungen att gå tillbaka efter det och skriva in lite mer, sådär, okay, för du behöver inte vara så smart hela tiden och liksom,
skippa Seinfeld-referenserna.
Precis, utan skriv för barnen. Så det var en bra lärdom. Så jag var glad att jag såg den här då. Så det är det jag är lite nervös för att det kommer spelas för barn. Dö, men jag, ja, det är... Oops, jag tappade min penna. Jag är nervös.
Ja, det är jävligt coolt. Det kommer vara som ett live-recenserande kommentatorsfält inne på biografen.
Och det kommer vara jättejobbigt när jag har skrivit ett smart skämt och så kommer ingen riktigt... Om det ens är ett smart skämt.
Jag
kommer inte ens ihåg mitt manus.
När man hör någon längst bak i publiken, haha, så ja, förstår du referensen.
Precis.
Men min fråga är, de där 2 sorkarna då som har en podcast och säger att ingenting är för nördigt, hur kommer de in i handlingen?
Ja, alltså du vet, det kan ju vara...
Du sa att du skulle skriva in 2 sorkar
som har en podcast. Ja, precis, de kan komma när som helst. Men sen har man ju inte kontroll på vad som hamnade på klippgolvet. Liksom.
Ja, för så du hade väl med i manuset?
Absolut. Ja. De hade en hel scen tillsammans. Vi klippte bort från hela storyn och så har vi en... Alltså, som sagt, det är som de här 2... kommentatorerna i Star Wars-episodet.
Ja, just det. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu.
Har man den här pekboken?
Så? Men det är klart, men du har ju säkert också båda huvuden har säkert jättebra...
Ja, Wikipedia har säkert en
jättelång...
100 sidor. Ja. Så att, det är lite nervigt faktiskt.
Mm.
Och så har jag fått en poster, vilket är kul. SF var jättegulliga nog att ge mig en poster, så jag ska rama in den, sätta någonstans, jag vet inte vart. Men det är, sådär, det är en konstig bucket list moment. Jag har mitt namn på en poster. Det är lite sådär, det där är Filles kille. Alltså du vet sådär, jag känner mig nästan lite för klar, vilket jag inte ska. Och sen, ni som följer på sociala media, då igår från att vi spelade in det här Hej framtiden, så att trilla ner ett gyllene kuvert i brevlådan med mitt namn på, eller inte riktigt mitt namn, det var felstavat, de hade skrivit Fabian Nordenadler.
Ändå fint.
Det gjorde det rätt fint.
Mm.
Och jag förstod inte var, jag trodde det var nu sån här, hej, du kan vinna på Triss om du köper det här.
En Triss.
Exakt. Men så var det en inbjudan till Guldbaggegalan. Du var bara, det är helt galet, helt sjukt. Jag är bara också så här, chock. Nomineringen har inte släppts än, så vi är inte nominerade, det är inte det där, utan någon har bara varit jävligt schysst och fixat in mig utan jag vet hur.
För du kan du vara nominerad till bästa manus?
I teorin, ja.
Mm, men är det en långfilm? Jag tänker, den är ju typ 60 minuter.
Det räknas som en långfilm, ja, okay. Det gör det. Så att... Alltså din barnfilm, jag tror inte vi står och slåss i de stora kategorierna. Förra Bamsefilmen var ju nominerad till publik...
Biopublikens pris.
Biopublikens pris.
Men det är väl de mest sedda biofilmerna?
Det är väl som de behöver vara mest sedda. Jag tror det bara är liksom så här, de mer folkliga som är inte riktigt kommer få...
För Helena Bergström har ju alltid varit nominerad i dem.
Okay.
Alltså jag tycker alltid att en av hennes filmer...
Alltså, så är det säkert.
Ja.
Men det är lite mer de här folkliga...
Ja. Men vilka är det som har, vilka är folkliga kommit i år? Det är ju Lyckliga kringen vara har ju premiär samma dag som Bamse.
Jag kommer ihåg att Arn hade... Jag tror jag får om att Arn inte var nominerad. Aha. För så stora... Jag kan ha glömt bort det. Men för det var typ ett skämt i året. För han kom ju in som Arn. Och typ så här sjöng om att så här, Guldbaggen inte tycker om honom. Jag får om att det var en sån där grej. Eller att de hade glömt. Jag glömt bort. Men de var nominerade, minns jag då. Men, ja,
det känns som att... Jag
så
inte
det finns en chans i alla fall att Bamse kan bli nominerad för det.
Och då får ni vet ni vad ni ska göra. Då är det bara att lyfta luren. Men just det, ja. Vet, det är långt kvar till Guldbaggegalan, va? Det är väl januari?
28 januari ja. Sänds det. Och jag tror jag vet inte när nomineringarna släpps.
Då hinner vi röstfiska innan dess.
Ja, absolut. Definitivt. Nej, så det är lite sjukt att få gå på den. Så jag är bara glad att man får gå. Oavsett om filmen är nominerad eller inte så är det bara kul. Och,
ja.
Man kommer verkligen känna sig som bara... Vad fan gör jag här? Det är skitkul.
Ja,
det är superkul. Så, ja, det är det som händer typ nu. Det är ju skitspännande. Och jag ser så fram emot att bara filmen ska få komma ut nu. Och att folk ska få se den. Och ni lyssnare ska få gå och se den. Vilket jag hoppas att ni gör. Och få peka ut eventuella plot holes. Eller. Så där funkar inte en karaktärsark. Och bara egentligen hugga mig på all slags kritik jag har gett. Genom åren.
Ja just det, du sitter med ganska höga hästar här genom att ha dissekerat film i 4 år typ.
Yeah.
Ja, det är spännande.
Oops.
Och sen en annan grej som vi kom på att vi nämnde ju faktiskt i slutet förra avsnittet att vi utlyste en Bamse-tävling.
Yes.
Vi sa ju att ni skulle fota er tillsammans med en Bamse-poster på en biograf och skriva hashtag Noipod. Problemet var ju bara att posters har inte kommit upp överallt. De finns ju inne på biograferna. Ja. Men de har ju inte börjat tapetsera gatorna än.
Nej, liksom. Jag tror att det kommer kicka igång lite mer till jul. Då det är liksom...
Ja, det är veckan innan premiären.
Ja, i stort sett.
Så att du inser att det var ju lite svårt. Så att vi gör så här. Vi skjuter upp helt enkelt deadlinen. Så att vi breddar oss lite grann. Vi kommer att sätta ihop en riktigt bra låda här med lite Noipod-grejer, lite Bamse-grejer. Vi håller på att samla ihop den nu. Och vi kommer lägga ut i sociala medier när det blir lite närmare deadline. Men vi skjuter upp det till nästa avsnitt helt enkelt. Från och nu.
Och när är det?
Det är alltså, ja, eller åtminstone när nästa avsnitt bör släppas, vilket vi får se om det blir. Men det blir alltså onsdag den 19, alltså om 2 veckor. Ja. Så att onsdag den 19, 00:00, där på natten, så stänger slussarna och vi är enhällig jury. Och som sagt, nu kan ni göra så här. Fota er med Bamse-relaterade grejer. Eller det, liksom
ja,
det behöver inte vara specifika posten, för då måste ni gå på bio och det är lite bökigt. Så att fota er med någonting bamsigt och mest kreativa lösning eller roligast bild eller någonting sånt där. Vi får se vad vi riktigt bedömer det som vinner och vi enhälligt gör det. Och som sagt, vi köper in grejerna själva och ger bort det. Vi är inte sponsrade på något sätt.
Nej, och använd hashtaggen Bamse och Dunderklockan och hashtaggen Noipod.
Yes.
Just det, för det kan vi också andra stora grejer som händer som är pinsamt att jag inte nämnde men också bara för att det påverkar podden är ju jag gifter mig nästa vecka.
Precis, så därav att vi kanske inte. Det var därför det var lite så här darr på rösten om att vi kommer släppa ett avsnitt om precis 2 veckor. Inte helt säkert att vi hinner det.
Nej, så vi får se hur hektiskt det blir. För att Victor och jag ska stå där uppe på altaret precis som sist. Och, ja, inte gifta oss alltså utan ja. Liksom,
du ska ju gifta
jag dig. Jag gifter ju mig, jag du står... är redan gift
ja, jo.
Men du står ju där uppe
ja.
Inte för att gifta dig utan för att bara stå där. Jag gifter mig, men inte du. Men du är gift.
Ta emot dig om du ramlar bakåt.
Ja, typ. Det är det som händer.
Mm. Fylla i ditt namn om du glömmer bort det.
Exakt. Eller hustruns namn.
Ja, den är värre kanske.
Den är värre.
Det är värre. Ja, just det. Glömma bort sitt eget, det är, liksom, det är lite charmigt.
Det är lite charmigt, men hustruns. Hon har ingen mellannamn. Så det är,
har hon inte?
Nej.
Bra.
Det är lätt.
Det är skönt.
Ja, det är ingen liksom...
Kryssmynta, Rullgardina, Efraimsdotter, Långstrump.
Precis, inget sånt. Så det är skönt.
Men som sagt, fota er med Bamse-relaterat, mest kreativt eller roligt, kommer du vinna en lootbox som vi plockar ihop här själva.
Mm, precis.
Hashtaggen, hashtag Noipod.
Kanske kan lägga in någonting från hashtag premiären också.
Ja, det är klart.
Det är lite så här goodiebags och grejer.
Ja, gud, det kommer säkert
bli bra.
Det kommer bli fantastiskt.
Mm.
Det kommer bli fantastiskt i alla fall.
Det kommer
så
bli fantastiskt.
Gör det.
Det var allt housekeeping, va?
Ja, tack för idag. Det är kul att ha lyssnat.
Oh dear. Men det är inte därför vi är här.
Nej, det är faktiskt inte det.
Vi är här för faktiskt inte de roligaste omständigheterna. Och det är ju för nu för ett par veckor sedan så gick en gigant bland giganter bort. En av de största. En av de sista från sin tid. Kanske den sista. Den stora, den allsmäktige Stan Lee gick bort, 95 år gammal. Och det skakade ju hela serietidning och delvis filmvärlden för gott. Och ja, han har lämnat oss lite av den här farbrorn som alltid har varit där, som på något sätt är odödlig, så ikonisk att säga, nej men det går ju inte. Så därför hade vi tänkt att vi ska dedikera ett helt avsnitt i hans ära. Vi ska prata om mannen, myten, legenden, vad han gjorde, vad han inte gjort och bara våra upplevelser med honom.
Mm.
Så Viktor, som alltid så ställer jag frågan, vad är din första kontakt med Stan Lee och allmänna relation?
Jag alltså ärligt talat, jag vet inte. Jag tror att det är Ang Lee's Hulken. Alltså att det är en cameo. Och då kommer jag att typ, när jag såg den filmen, när den gick på bio 2003, så var ju Lou Ferrigno med.
Yeah.
Och då kommer jag att läsa i recensionen efteråt att Lou Ferrigno och Stan Lee gör cameos.
Ja.
Och det är första gången jag ens visste vad en cameo var. Så jag ens tänkte vad det var för någonting. Och då kommer jag att men det var ju faktiskt en vithårig snubbe där bredvid. Och sen så har det liksom, det var då man fattade vem man var. Men inte mer än så liksom.
Mm.
Så att, nej, jag har ingen relation till honom på det sättet. Jag har inte läst ju inte serietingar på det sättet.
Nej, liten, liksom. Men du har ändå vetat om Stan Lee.
Jo, men det har man ju. Men...
Och det är ju bara det visar ju lite på hans storhet. Du har aldrig läst serietidningar. Visst, du har varit så här generellt intresserad av superhjältar, men inte så här super... Och särskilt inte Marvel. Du har aldrig varit riktigt en Marvel-kille. Om en DC-kille. Men du kanske lite mer åt DC-hållet än Marvel. Och ändå så har du nu är det mycket tack vare mig. Men du är ändå känt till Stan Lee. Det är ju lite coolt. Okej.
Okay. Jo, det är det ju. Men det är ju inte så här som vissa som har varit uppväxt när man var 7 år så visste de vem det var och liksom idealiserade, tyvärr. Så det kanske är bättre att ställa frågan, får man vara din relation till Stan Lee?
Ja. Nej, men jag försöker tänka, alltså, vad fan är det första? Det jag tror är när, det är ju berättat tidigare, när PlayStation 2 kom så önskade jag mig ett Nintendo 64, men jag fick ett PlayStation 1. Och det var precis då, så det var ju så här, alla coola kids bara kastade ju sitt PlayStation 1 och gick över till allt annat, eller så var det så här, udda kids med Nintendo. Och jag var ensam med PlayStation 1, så jag var ju gick stort sett bakom alla och bara skrapade upp vad jag kunde hitta. Och så, behöver du den här? Eller så, okay, du vet, eller man gick till leksaksbutiker eller spelbutiker och det var de här 2 för 30. Alltså du vet, saker ingen ville ha. Och det första, bland de första spelen jag köpte, om inte den första som jag köpte själv, var Spider-Man 2. Alltså inte kopplingen, inte liksom cross-promotion-grejen till filmen, utan alltså Spider-Man-spelet för PlayStation, uppföljaren.
Jag kunde inte ens ihåg Spider-Man-spelet.
Som tror jag hette typ Electro's Revenge, tror jag, eller något sånt där.
Men då var det Spider-Man-spel till första PlayStation?
Ja.
Jaha.
De gjorde 2 faktiskt. Ja, alltså, de kanske gjorde fler, men 2 i som var...
För jag vet att man gjorde det på ett PlayStation 2.
Mm, men det var ju kopplat till filmen.
Ja, var det?
Du hade en till Xbox.
Ja, och jag hade nog till PlayStation. Det här är jätteintressant.
Jag får med att du hade till Xbox.
Okej, okay, så kanske det var.
Och det var ju kopplat till filmen.
Ja, kanske var.
För jag fick spela det ganska mycket. Eller jag tvingade dig att jag fick spela det mycket. Ja. Men det var fortfarande lite då, för du sköt ju upp i himlen.
Ja, just det.
Spinnade och sånt där. Och det var ju samma sak med PlayStation 2. PlayStation 1-spelet, Spider-Man 2. Nu är det väldigt rörigt här. Men där i alla fall så hade de då... Jag undrar om det var i spelet. Det kan även vara i spelet, men framförallt det fanns där träningsbanor. Du kunde träna upp och slåss eller träna. Och din instruktör var Stan Lee.
Ja.
Och jag förstod inte alls varför det helt plötsligt dök upp en så bara hi there, true believers. Och det enda jag reagerade på är så här, okej, det här måste vara en grej. För det är uppenbart att de inte anställt den här
weird.
Ja, det är för weird, det sticker ut och han har ju sån här enough said och true believers och excelsior. Det är ett massa så här, vad kallas det? Catch phrases. Så jag fattade även då bara, det här måste vara något det här måste vara något, men jag fattar inte vad. Och sen tror jag fattade, för den rösten var ju så distinkt och jag spelade det jättemycket och han dök upp i det där spelet. Ganska kul, sen i filmspelen så var det ju Bruce Campbell som var din guide och röst. I...
Bruce Campbell?
Ja.
Ja, ja jo, nej. Jo, men jo, för som är med... Evil Dead.
Ja, precis.
Ja, och som är då en returning character som hoppas att de skulle göra någonting
om. Göra någonting om, men det gjorde de inte. Och han var ju ganska bra i de spelen. Men
var det han som skulle bli Vulture?
Det var snack om det, jag vet inte om det stämmer, men det var det jag hörde, vilket jag tyckte var en cool, cool idé. Men vem vet. Och sen kom ju första Spider-Man-filmen 2001, och sen 2002 så lånade jag den VHS:en av en klasskompis. Och då, även på VHS:en, fanns det extra material efter filmen. Och då var det ju såklart en intervju med Stan Lee där. Och då så fort jag hörde rösten så bara, aha! Så han nu är jag med. Mm-hmm. Och han ser ju så distinkt ut med sin mustasch, sitt såhär backslick hår, de där glasögonen. Du vet, och så fort man såg honom i en film så fattade du ju direkt, och du förstod karaktären mer och mer. Och eftersom jag konsumerade extra material utan dess like, så var ju han någon som alltid dök upp på en Marvel-DVD för att prata om hur han skapade X-Men eller vad det nu är. Så det är väl där. Och så han blev bara som en så här intern mysgubbe som alltid dök upp. Och också han dök upp i, som jag pratade om, så här, lite min origin story med Batman i den här dokumentären på Tim Burton-DVD:n,
ja.
Batman-dokumentären. Då var även där Stan Lee med, och det roliga är ju, det står ju alltid så här, för Kevin Smith var ju till exempel, då står Kevin Smith, director, och Tim Burton, director, eller så här, writer. Men Stan Lee stod det bara, the man. För alla vet vem Stan Lee är. Och det är lite det som är grejen. I serietidningsvärlden så är det ett så här återkommande skämt bland fans, att alla har träffat Stan Lee.
Mm-hmm.
För att det är omöjligt att du inte har träffat honom. Har du gått på en Comic-Con, du träffade Stan Lee. Han var där. Du vet, han var ju överallt. Och det är ju lite det som är lite grejer med Stan Lee. Han var väldigt duktig på att marknadsföra sig själv.
Men har han Bob Kaneat sig till där?
Hur tänker du då?
Jag menar så att han egentligen kanske inte är den som är the shit.
Nej,
men
det skulle jag inte säga. Det finns lite Bob Kane-aspekter av det, men absolut inte på samma sätt. Alltså Bob Kane var ju så nära en con-artist du kunde komma. Alltså han hade namnet, lite konceptet med... Jag vet inte, det var typ namnet. Och sen var det Bill Finger som gjorde resten. Men Stan Lee ska man faktiskt säga, han kom på de här grejerna med andra såklart, alltså, och vi kan komma in lite på de kontroverserna, men han har definitivt gjort mer. Han kom på Fantastic Four, han kom på Spider-Man med Steve Ditko, alltså det är det man måste, men absolut, han är en, han har gjort de här grejerna, definitivt. Men det som kanske är lite Bob Kane är att han kanske har tagit åt sig lite väl mycket av crediten i slutändan, men vi kan komma tillbaka till det. Men absolut, jag tycker han är absolut värd att stå där han är. Och han är den största. Han är absolut den största. Han skapade mest, han formade serietidningen till vad de är idag. Och utan honom så hade inte mediet funnits. Och superhjältar hade inte funnits kvar, för det hade dött ut utan honom. Så att, jag tror den bästa liknelsen, och det är inte jag som kom på den, utan det är fler som har dragit, men han är Walt Disney.
Okej.
Vi alla vet vem Walt Disney är. Men vad var det han gjorde egentligen?
Ja, han såg till att det hände.
Han kom på Oswald the Rabbit. Alltså, vet. och var en sån här guidande hand och ett ansikte utåt. Och var den här varma farbron alla ville ha hem och sig till jul. Men inte, du vet, kanske den som gjorde grovjobbet. Och lite så var Stan Lee också. Han gjorde förvisso mycket av grovjobbet, men fortfarande lite av det här ansiktet utåt snarare. Mm. Och det är lite så jag gillar att se honom. Som en nu kan jag inte säga modern Disney, han var ju typ inte långt ifrån Disney, han bara levde helt länge, men en serietidningens Walt Disney. Men ska vi gå tillbaka,
ska vi gå tillbaka i tiden
så att alla förstår vem man är och vart han kommer ifrån. Så Stanley föds som då Stanley Lieber 1922 i New York till rumänska emigranter, och redan från barnsben är han väldigt begåvad. Han läser mycket böcker, han är väldigt smart. Och en sån här upptäcksresare, så han får en cykel när han är ganska ung, och han cyklar omkring hela stan bara för att upptäcka New York.
Det känns livsfarligt så här spontant efter att ha varit där i...
Ja, men du vet, 1920-30-tal kanske inte lika Då är vi mer så här riktiga mördare.
Ja, ja, precis. Nu menar jag typ
mindre bilar, fler mördare.
Nu menar jag typ trafiken och att man kan åka vilse. Men 20-talet är väl liksom... Ja. Det är klart, det är ju 50 år efter Bill the Butcher. Sen lär väl ha rensat upp lite.
Jag såg om den här.
Jag såg också om den för typ 2 veckor sedan. Det är helt sjukt.
Shit.
Och utan, det är lite så här synkroniserat nästan. Det var nästan lite obehagligt. Wow. Ja.
Hur kändes det?
Ja, det kändes bra.
Den kändes bra.
Det är bra. Alltså jag, den har åldrats väldigt bra.
Precis, ja. Smurf, Victor. Nej, jag tycker också att den har åldrats bra. Den är liksom, den är inte 100. Den faller på lite små grejer.
Vad tycker du är?
Jag tror jag bara inte är superförtjust i DiCaprio-karaktären. Alltså för det som drar mig till den är Bill the Butcher. Han tycker att den är den mest intressanta karaktären. Mycket förstås. Men också han typ genomgår ett ark och jag gillar att han har en så här... Han har ju en heder till honom. Jag älskar att han mördade då Liam Neeson, men har hans bild
om det man värd var där.
Precis. Och han så här, saknar honom, för han var den sista värdiga personen i hans liv. Du vet, såna där grejer. Jag gillar den biten av det. Men,
jag håller, för det är det som jag tänkte komma till. Du har ju förstått mig lite grann just med karaktärer. Men det är, tror jag, det är en förlegat karaktärsark att ha en revenge story nu.
Mm.
Det är det, man kan inte relatera till det. Och framförallt för att han inte gör det direkt, utan han blir lite grann så här, lite på halv.
Lite polare.
Ja, men också blir han, man vet inte riktigt vart han är och sådana saker. Nej. Sen vändningen blir ju när han räddar honom från det där skottet. Och då blir det så här, ja, fast okej, så nu är du tillbaka igen. Så nu har vi inte hänt någonting senaste tiden.
Mm.
Jag fattar inte riktigt liksom, den grejen. Men jag skulle säga att jag har glömt bort hur en av de typ snyggaste scenerna i filmvärldshistorien är.
Okay.
Och det är ju från den filmen. Och kan du lista ut vilken det är? Alltså det snyggaste som bara säger så jävla mycket.
Nej, nu drar jag en blank här faktiskt. Nej,
när de,
det är inte när Cameron Diaz ska välja danspartner med spegeln.
Ja, det är väl kanske lite precis åt andra hållet skulle jag säga. Men när irländska immigranterna kommer på skeppet och kliver av. Och de blir så bespottade av de som kommer dit. Mm. Och man ser liksom, dels så står de några där och bara liksom säger okej, hem till ett land. Och så står ju Broadbent lite längre fram och försöker värva röster.
Ja.
Och sen ännu längre fram så står de och värvar in i armén. Så då får de pengar, så får de en kostym och så skriver de på liksom sina papper. Och så säger nu välkommen till USA, nu ska du försvara det här landet. Mm. Och så på skeppet, och så när de går upp, det är allting i en tagning från en kameråkning. Precis. Och när de går upp på skeppet så får de liksom akta sig, för då kommer just de här kisterna tillbaka. Det är så jäkla snyggt.
Ja, det är skitsnyggt.
Det är fint.
Det är fint. Nej, men den har åldrats bra, tycker jag. Och alltså, Daniel Day-Lewis, men det är ju...
Jag gick ju ner i träsk, bokstavligt talat tänkte jag säga, men inte bokstavligt talat, men nästan av att läsa på om Gangs of New York. Alltså hålla på liksom, och kolla. Vi var ju inte nere vid Fine Points, liksom. Det är ju ingenting kvar av det. De har ju bara rensat allting. Men det är ju en jävla speciell historia om den där stan, alltså.
Jag kan typ ingenting. Så
att... Nej, det är coolt. Alltså överhuvudtaget bara, hela New York är ju coolt.
Ja, det är skitcoolt.
Ja. Alltså just det, allt från början, från liksom att holländarna kom dit och typ köpte det av natives där för typ med 5 åt äpple liksom. Alltså, och sen så har det bara varit den här, just för att det är en perfekt naturhamn, Manhattan. Hela är liksom, alla ville ha just det området för att det låg liksom skyddat på ett väldigt speciellt sätt. Ja, det är därför det växte upp just där liksom. Ja, det är coolt.
Det är skitcoolt.
Svenskarna var där nästan, runt hörnet.
Ja, just det är sant. Var det där det där riktigt äckliga gettot var?
Nej, det är Sweet Hollow. Nej, jag tänker på alltså 1600-talet. Vi skulle ju också ha en koloni. Så vi åkte dit och gjorde upp en koloni. Och sen så funkar den i typ 30 år eller sånt där. Sen kom holländarna och sa, ursäkta, vi hade tänkt att ta det här, vi ger upp. Det är så dum. Och det var typ runt hörnet.
Ah, okay. New York.
Det hade kunnat vara fräckt och... I alla fall, det var inte det vi pratade om.
Nej, absolut inte. Men det är en bra film. Den finns på Netflix om ni blev lite sugna nu.
Sista serien är också ganska fräck. Att det var ju en sån där grej. Det var ju den, för att återknyta, första Spider-Man hade väl också sin teaser. Eller först när de skulle släppa teasern, att de hade att en helikopter som fastnar i ett spindelnät mellan Twin Towers.
Precis.
Och det var liksom, det var teasern för filmen. Och sen bara, nej, nu kan vi inte släppa liksom. På grund av 9/11. Och Gangs of New York hade ju samma sak.
Ja, just det.
Fast sen valde de att ha kvar
det.
Ja. För det var väl också lite så här kontrovers.
Ja, precis. Ska man inte? Vad gör vi nu? Och det vore ju en timelapse. Och det ska bara såhär, pop! Ja, bara dyker upp och sen försvinner. Jag tyckte det var rätt val i alla fall.
Ja, det var rätt val.
Mm.
För det ger en också en extra lite känsla av att de faktiskt står där.
Mm.
Och inte som i Fire Walk With Me. Nej, vad heter den med... Åh, med han, vampyren som glittrar.
Edward Cullen. Remember Me.
Remember Me. Har du sett den?
Nej, men jag vet hur den slutar.
Ja. Det, för det är ett dåligt sätt att använda.
Är det så här?
Nej, nej, det är inte. Nej, det är inte. Men det är väldigt, väldigt dumt.
Om någon förstod vad jag ens gjorde. Ja, skitsamma.
Vi släpper
det. Är inte därför vi är här. Ja, nej, men så han är en upptäcktsresare, Stanley. Stanley. Och särskilt alltså, ganska inte så långt in i hans liv så slår ju den största finanskrisen som har skett. Och det är ju inte jättebra.
28, han var inte jättegammal då.
Nej, det var ju det jag menar, i ung ålder. Han hade inte funnits så länge.
Ja, 6 år var han.
Ja, precis.
Ja, jag tror att alltså, hans yrkesliv. Så jävlar vad han jobbat tidigt.
Ja, det skulle man fan kunna ha gjort då. Det var fan så tidigt.
Mm-hmm.
Barnarbete existerade fortfarande. Men, nej, men så föräldrarna liksom togs ganska hårt. En av de så här, första minnena Stanley har av sin far är att han sitter hemma med tidningen och så här, ringar in...
Mm.
jobb han kan få. Så vi börjar se där lite saker han plockar med sig. Så det var tufft för dem. Så de uppmuntrade Stanley, som han var typ ett underbarn, så att du ska få en bra utbildning. Plugga. Och han var så pass smart också att han kunde hoppa några klasser uppåt. Delvis för att så här, skynda på vi behöver pengarna, men också för att han var så pass smart. Och han var väldigt duktig på att komma på historier, så han skrev han deltog i många sådana här prosatävlingar där han måste svann och men var bara riktigt så här, duktig och men han såg sig själv som någon som ville bli en författare. Det var det drömmen var, eller kanske skådespelare. Han älskade film, han gick och såg film när han väl kunde och älskade såna gamla Errol Flynn swap buckle rullar. Jag tror så här, Captain Blood var hans favoritfilm, som en sån här piratrulle. Men hans mål blev allt mer att bli författare och hans stora mål var så här, att skriva The Great American Novel. Det var det han ville bli.
Som Karl Barks gjorde sen.
Hmm?
Ja, men, nej, Don Rosa. Nej, det var fan Karl Barks som... Eller var det Don Rosa som gjorde... Nej, det var Don Rosa som gjorde Scrooge McDuck. Nej, ja, det är Karl Barks.
Scrooge McDuck är. Ja. Alltså, du menar The Life of Time. Ja. Det är Don Rosa.
Det är Don Rosa, förlåt. Don
Rosa. Det är The Great American Novel, absolut.
Ja, det är det jag menar.
Det är liksom, det är den och fan kallas...
Great Gatsby?
Ja, just det. Den är ju en sån. Men jag tänkte mer på, fan heter den?
Krig och fred. 325.
Nej, du vet. De paddlar genom USA. Men både gud!
Dum.
Nej, inte Sista färden.
Uh-huh.
Utan...
Catcher in the Rye var också en sån.
Ja, jo, förvisso. In Cold Blood. Nej, men vad fan!
Jag vet inte.
Det är en sån här jätteklassisk som alla läser i USA. Som har lite rasistiska...
Ja, jag tänkte säga, nu tänkte jag säga Onkel Toms stuga, men Huckleberry Finn.
Huckleberry Finn, tack! Mm. Det var alldeles för The Great American Novel.
Mm.
Hur som helst, den skriver inte Stanley. Men, så 1939 så får han möjlighet via en farbror att jobba då inom, vad ska man säga, vad kallar man det? Inte tryckeri, utan bara publikation överlag. Och det är en liten division inom någonting större i det här företaget som heter Timely Comics. Och Stanley vet inte ens vad det är för någonting. Han tror att han ska få så här, jobba på en stor tidning. Men det visar att han ska jobba med så här, serietidningar. Men okej, han tycker jag behöver ett jobb, det är... Vi kan inte riktigt vara så snåla här. Så, ja, jag tar det. Och det är ju Timely Comics som sen ska bli Marvel. Och där får han typ skriva lite sån här... Eller i början får han inte ens skriva. I början får han så här... Då typ praktiserar han. Så han hämtar kaffe, hämtar lunch, fyller på folks bläckpatron. Eller bläck... Vad kan man det? Jo, bläckpatroner. Nej, det är inte patroner som han hade då. Fyller på bläck...
Skålar
typ. Ja, exakt. Och var verkligen bara en sån här... göra lite allt möjligt. Men sen liksom avancerar han lite, får börja fylla i lite så här pratbubblor och sånt där. Han får skriva en sån här, vad kallar man det? Gud, jag kan inte prata idag. Backstory. Alltså han får skriva lite mer text i slutet på en Captain America story, för Captain America är Timelys största det är Joe Simon och Jack Kirby som har skapat honom. Så de är ju lite prosigt. Har lite av ett stort moment där. Och det tror jag Captain America nummer 3 man kan se att Stanley har jobbat lite. Nej, men så, och det är ju här också då Stanley väljer att anamna namnet Stanley. För att han heter Stanley Lieber, men hans dröm var ju att bli författare, så han kunde ju inte äckla ner det namnet med serietidningar. Så att då tog han bara Stanley och använde det som sin pseudonym då. För att han själv pratade om när han gick på fester. Och vad man vanligtvis gör är att någon frågar, vad jobbar du med? Och han direkt börjar säga, jag är författare. Hej då! Och så gick han iväg, men du vet, det startar alltid ett nyfikenhet. Personen gick oftast efter honom. Så, men vad skriver du för någonting? Nej, men du vet, jag skriver för barn. Hej då!
Vadå för barn? Vadå
för barn? Vadå för stories? Nej, men du vet, jag skriver i tidningar. Stories för barn.
Hej då!
Hej då! Vadå för tidningar? Serietidningar. Ja, hej då. Och så gick alltid personen iväg. För att det var verkligen, alltså det var ju skit. Alltså serietidningar, det har vi pratat om det. Men det ansågs ju, det var ju det. Alltså, hade du inte toapapper hemma? Så ja, var det du använde.
Det är motsvarigheten till Love Island.
Ja, lite grann så. Mm. Om man kunde torka sig med Love Island, skulle man.
You heard it X on the first. Beach, men jag såklart. Love Island har aldrig sett. Jag har aldrig sett X on the Beach heller, men ja, jag vet inte.
De är väl alla samma sak, en version av varje. Paradise Hotel hade i alla fall lite integritet. De försökte med en story. De andra är...
Jag har inte sett
kastat det faktiskt. Bort det. Så 1941 får Stanley typ möjlighet att skapa en liten... Sen skapar något som heter Destroyer. Det är inget som går vidare. It gets destroyed i stort sett. Men samma år så Jack Kirby och några andra ingår en dispyt med då Timely och väljer att dra därifrån över alltså pengagrejer. Och då blir det kaos på företaget, många drar, så att cheferna ger Stanley, som då bara är 19 år, rollen som typ redaktör, eller vad ska man kalla det? Redaktör. 19-årig redaktör tills vidare.
Mm.
Men den rollen håller han tills 1972.
Bra jobbat.
Så att han var direkt ganska duktig på det. Men bara ett år efter, alltså 1942, vi är inte framme i 70-talet än, så är det ju krig i världen. Och Stanley, som är faktiskt en rätt hyfsad, så här, har en inre kod och så här, rättfärdigt sinne. Så här, jag kan inte bara sitta här och inte göra någonting, skriva om hjältemod medan andra går ut. Jag går in i armén. Vilket han gör, får den prestigefyllda rollen i armén som pjäsförfattare.
Mm.
Så han ser inte så mycket action.
Men han åkte till Europa.
Vet du fan om han gjorde det? Jag tror inte det. Jag tror han kanske åkte till England. Det är väl där många tränar, tror jag. Men baserar nu bara på att Band of Brothers. och det är väl Ross som tränar dem.
Va? Ja, precis.
Han blir pjäsförfattare, men får också skriva lite sån här, du vet, alla de här nyhetssändningarna från kriget och alltså lite mer så här redaktörsjobb. Men fortfarande så här, serietidningsbranschen så skurk som den är, typ fortsätter så här, höra av sig till Stanley, bara, ej, skicka oss stories. Så Stanley skriver fortfarande lite så här små stories och postar dem till Timely Comics.
Han har aldrig ritat själv, eller?
Nej, han ville det.
Mm-hmm.
Men han var aldrig tillräckligt bra. En kul liten sidohistoria där på tal om hans ritande är ju att hur han träffade sin fru, som är en liten söt historia. Det är sån här, det uppenbart hände inte det där. Det är en bra historia. Han hade hela sitt liv älskat att rita. Och alltså, varje gång man ritar så en kvinna, så ritar man ju alltid sin idealkvinna. Uh-huh. Så det var alltid en kvinna han ritade. Det som hade vissa drag och sådär. Och en vacker dag när han ska gå på en dejt så knackar han på huset till där den här kvinnan bor, i ett större hus där flera kvinnor bor. Det var ju det populärt då att kvinnor bodde tillsammans. Eller det är fortfarande en grej i New York, antar jag. Och så öppnas dörren, inte av kvinnan han ska träffa, men en annan. Och det är kvinnan som han har ritat hela sitt liv. Och det första han säger till henne, dig kommer jag förälska mig i.
Och hon säger, sorry, face it kid, you just hit the jackpot.
Ja, precis. eller EU hashtag me too och stängde dörren på honom. Nej, varken eller. Hon tyckte det var lite charmigt. Och hon var den enda som inte sprang därifrån skrikandes när han sa att han jobbade med serietidningar. Och det var ju, blev ju då hans fru som han förblev gift med ända tills hon gick bort bara förra året. Så att de var verkligen med varandra livet ut. Så det är en väldigt gullig, det är en liten gullig historia.
Jag vet inte, den är sann.
Det är verkligen sån här, too good to be true. Det låter som en författare som har kommit på det. Ja. Men det är sött.
Hade de barn?
Ja, de fick ett barn tillsammans.
Mm. Som fortfarande lever, eller som fortfarande är typ 85 lever. Idag. Alltså det...
Jo, men typ. Mm. Joan, eller JC som hon kallas. Hon, och hon har ju varit lite sån här... Om hon har behandlat sin far så pass väl nu de sista åren.
Mm.
Har det varit, jag tror han har kört en restraining order mot henne de sista åren.
Oops.
För att det var någon sån här att hon försökte ta över allt medan han var svag.
Aha.
Så det var lite så här, det är lite tråkigt. Det enda barnet man hade. Och om hon nu har haft fel intentioner så kan jag förstå att hon måste ha tyckt det varit frustrerande med att liksom, de där pengarna kommer, för, liksom, jag kommer dö innan de där pengarna är mina. Men jag vet inget. Allegedly sätter jag på allt det där för övrigt.
Killgissning, som heter på svenska.
Just det, precis. Eller typ.
Ish. Men innan vi fortsätter tycker jag att vi gör så här. Vi går faktiskt till reklam.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, och sen går vi tillbaka, Stan Lee tillbaka, nu vill jag säga Stan Lee tillbaka från kriget. Och mycket har hänt sen dess. Alltså serietidningen har ju fått en helt annan uppsving, särskilt med Captain America på Marvels sida, men också DC har ju verkligen vunnit på att Superman och Batman åker och krigar. Så att det är ju en heroisk period där folk då verkligen belönar och beundrar hjältedåd. Så superhjältar är in vogue. Men så sent 40-tal in på 50-talet så döper Marvel om sig till Atlas Comics.
Hette de Marvel? Eller var
de
hette
Timely.
De hette Timely.
Okay. Och sen blev Atlas. Och som sagt, ingen värderade superhjältar. Och Marvel då hade inte riktigt ett arv. Eller i alla fall ett arv som de värderade. Så att de bara kollade på vad andra gjorde. Så här, vad är poppis? Ja, vi gör det där. Så det var mycket så här monsterserier, skräckserier. Alltså bara allt de kunde få sina tassar på som var så här poppis. Och Stan Lee var väl liksom inte kanske den mest taggade på att göra allt det där. Men så här, han hade en familj att försörja. Så att det var bara tuta och köra. Och det är det här beteendet som Marvel har som leder till då att en chef på Marvel går och golfar med chefen på DC och frågar, vad säljer ni bra nu? Ja, vi gjorde något konstigt där vi bara så här, vi hade ju så många hjältar, vi tänkte, varför sätter vi inte bara ihop dem? Gör ett team. Kan du ursäkta mig lite? Hallå, hallå! Jag kan inte göra en 40-tals...
Stoppa pressarna! Ja. Men det är väldigt 40-tal.
Det var väldigt 40-tal. Fast
sådana telefoner... Jag menar, vadå? Du kommer väl prata om Fantastic Four nu?
Precis, ja, och vi hoppar in på 60-tal. Så jag menar, 50-talet vet de inte vad de gör, de kopierar...
Jo, jag vet, men jag menar, du ska tänkte imitera 40-tal. Och det är dumt, för det är 60-tal du ska imitera.
Ja, det är sant.
Med Don Draper.
Hey man! Nej, det är mer efter 68.
Don Draper.
Ja, just det. Jag vet inte riktigt hur man gör det. Skitsamma. Nej, men det är ju här Marvel går in i liksom sin största ålder och förnyar hela branschen. Och tack vare Stan Lee. För vid den här tidpunkten, strax innan Fantastic Four, så har Stan Lee ruttnat. Han skulle skriva The Great American Novel. Och nu sitter han bara och kopierar vad andra gör bättre. Så han börjar ruttna och säger allt mer till sin fru. Att säga, fan, jag vill dra. Jag vill inte göra det här något mer. Och då säger hon till honom, men Stan, varför gör du inte bara det som du vill göra? Det värsta som händer är att du blir avskedad, och det är ju det du typ vill bli, så att gör någonting. Och i och med det så kommer den här Justice League-beställningen i stort sett. Och då kommer Stanley på, ja men då gör vi hjältar, men jag vill göra någonting som har någonting mer som utforskar också. Vad händer när Superman kommer hem och hänger av sig kappan? Och det är ju Fantastic Four, vad det utforskar ju också så här familjedynamik väldigt mycket. Alltså de har ju sitt så här, du vet, deras byggnad de bor i och hänger och pratar och de har problem. Det är relationsproblem mellan Reed Richards och Invisible Girl. Och det är där han börjar utforska det lite. Och det får en enormt gott mottagande. Och det ger i stort Stanley vatten på sin kvarn att så här, det här, nu händer ju någonting uppenbart, för att han har ju försökt pitcha såna här saker tidigare, att så här, prata mer om alltså, de mindre problemen, för det är ju också det superhjältar inte gjorde. Alltså Superman var bara bäst och Batman,
som han är fortfarande.
Ja, men du vet, vi går inte in på det igen.
Okay.
Och Batman var ju inte riktigt Batman än. Det är inte som att han satt och grubblade, utan han gick ut och slogs med gåtan i Jokern, och det var rätt kul på 60-talet.
Fitting end for his kind, som man säger.
Precis. Och så det här blir en stor hit, Fantastic Four. Det blir en hit nästan direkt. Och Stan Lee får direkt medvind och bara så här, nu kan jag börja testa lite andra grejer. Så hans andra hjälte är Hulken. Och det är också, det ska man ju komma ihåg, att man förstår att både Hulken och Fantastic Four har en fot i det moderna och en fot i det gamla. För att vara Marvel gjorde väldigt mycket är ju monstergrejer. Och Fantastic Four har ju the Thing.
Han som slår flamman till in i en reklamskylt för Burger King.
Yes. Och vad är taglinen där?
Ja, men grillat det godast.
Ja, och, sen, där. Ja. Och Hulken är ju också ett klassiskt gammalt monster. Men där också Stan Lee ville prata om just det inre monstret. Och när han pitchade det för Jack Kirby, så sa han, jag vill att du ritar ett sympatiskt monster, ett monster vi gillar. Och det var designen då som blev Hulken, som först var ganska lik alltså gamla Boris Karloff Frankenstein, men grå. Och de här grejerna går hem hos publiken direkt, och just på grund av att Stan Lee utforskar alltså de inre problemen hos karaktärerna lika mycket som de yttre. Ja, de går ut och slåss mot Dr. Doom om dagarna. Men sen på kvällen så är det fortfarande så här, någon glömde stänga av ugnen.
Din mamma jobbar inte här. Ja. Ställ in i diskmaskinen.
Precis. Och det var ju saker folk kunde relatera till. Och det kulminerar väl kanske i alltså den största av de största. Och det är ju Spider-Man. Och det har vi ju pratat om tidigare, men det handlar om att två saker. Delvis att Stanley hatade sidekicks. Så han pitchade sig, varför kan vi inte bara göra en sidekick till en superhjälte? En tonåring som är superhjälten. Och sen att han såg en fluga på väggen och det var så jävla. Lyssna på vårt Spider-Man. Eller, lyssna inte på vårt Spider-Man-avsnitt.
Det är vårt andra avsnitt.
Det är inte så bra.
Nej, tredje är det.
Det kanske är tredje.
Godzilla var andra.
Ja, just det. Ja, nej men så... Ja, så det var de två delarna. Såg en fluga på väggen, tänkte, ah, The Fly! Nej, det var inte så bra. Grasshopper! Spider-Man! Ja, det lät bra. Och det blev ju så stort. Alltså, delvis Steve Ditkos ikoniska design och lite så här skumma, roliga sätt att rita. Men också just det här att du hade en tonåring som hade problem. För när han hade slagit med Goblin hela dagen, och så kommer han hem och säger shit, då är fortfarande räkningarna på bordet, och Aunt May är deppig, och fortfarande är Onkel Ben död, och fan, Mary Jane Watson vill inte ha mig, allt det där. Och det var ju det som kidsen gick igång på, att det här var en vanlig tonåring, en nörd, han har ju glasögon och är väldigt awkward.
Men 60-talet var det jättenördigt.
Men innerst inne har han den här modiga grejen. Och det är det som är lite cool. Alltså det är som, vi pratade ju med, när vi var på Comic-Con för några år sedan, så pratade vi ju med en Deadpool där.
Mm.
Och det var ju precis det, nu tror jag Deadpool kanske mer tar över den rollen, men vi frågade sig, ah, men vad är, what's your deal, man? Och han sa det så här, jag är jätteawkward i riktiga livet. Alltså han hade masken på alltihop. Han sa, jag är jätteawkward i riktiga livet. Jag kan inte prata med folk, jag är rädd för folk, jag är rädd att gå ut. Men när det är såna här Comic-Cons och jag tar på mig den här masken, då kan jag vara liksom rolig och dra roliga repliker och hoppa omkring. Vilket man såg att han gjorde, du vet. Han var goofy, väldigt Deadpoolig. Så man köper ju att det finns den sidan hos... Alltså det finns den här grejen att vilja bara så här, vara bakom en mask och kunna leva ut sitt riktiga jag. Och det är ju där Spider-Man funkar så himla väl. Att vi alla har drömmen att kunna leva ut. Vi har alla gått på så här Halloween-party och bara så här, oh, det här var lite kul.
Mm.
Och det är ju det Spider-Man fångar så perfekt. Alltså, du kan ju, visst, det är jättekult med klättra på väggar och spindelnät och jära, jära, jära. Men du får inte det utan att vara awkward. Och det är där väldigt mycket... Du har Ditko som är briljant, alltså verkligen briljant. Alltså, jag tycker han är minst lika värd som Stan Lee i deras skapelser. Men han kommer med dräkten och känslan och tempot och allt det där. Men Stan Lee får den här just... Ah, just det, den här wish fulfillment-grejen som ingen annan riktigt hade gjort. Och det är det, Superman har ju det också, men det hade de aldrig riktigt så här försökt att fånga. Mild-mannered reporter Clark Kent.
Mm-hmm.
Mm, det kom aldrig riktigt fram.
Det är inte riktigt det som man kanske känner igen sig i som 12-åring heller.
Nej, och han såg ju fortfarande perfekt ut med så här glasögon på sig.
Och som sagt, men det på 60-talet var det jättenördigt av glasögon.
Ja, ah, gud ja. Du är ju körd. Ja, nämen så Stan Lee blir ju där då en superstjärna inom Marvel och serietidningsvärlden. För Marvel blir helt plötsligt från att vara bara någon så här... Någon beskrev det lite som så här, DC var Hollywood-studiorna. Det var Warner Brothers och MGM och alla de där. Och här kom Marvel lite typ som franska nya vågen. Och bara så här, alltså vänder upp och ner på hela grejen. Och vågar ta risker och allt annat.
För att dra en parallell,
yeah,
som kanske inte är helt vattentät och som gör det omvänt, att okej, okay, följ med mig nu. Marvel, right, i serietidningsvärlden under 60-talet var som DC i filmvärlden under mitten på 2000-talet. Batman Begins mot de här Daredevil och Blade och de där Marvel-filmerna.
Mm-hmm.
Så är det någon som vänder upp och ner på superhjältefilmsvärlden.
Jaha, du tänkt så. Jag ser var du är på väg. Jag kan inte riktigt hålla med. För att alltså... för att det var inte som att så här, Marvel var på topp under den tiden. De producerade mycket skitfilm. Alltså, du drog Daredevil där. Alltså, du vet, och Ang Lee's Hulken. Du vet.
Jag tänker mest på att de kommer som New Kid on the Block. Att det faktiskt,
ja, det blir liksom... De filmerna kommer ju typ från ingenstans rent så där kreationsmässigt. Men det var ändå så här, det är Batman.
Okay.
Du har medvind där. Gör bara inte...
Batman och Robin igen så är det
exakt. Lugnt. Exakt. Mm. Du har de bästa förutsättningarna att göra någonting bra. Men jag förstår vad du menar.
Mm, okej, okay. Ja, den föll.
Ja. Vad Stan Lee faktiskt är rätt duktig på där, som man kanske blev lite sämre på sen, det var att ge folk credit. Han så här, på varje första sida så skrev han upp allas namn som hade jobbat på det. Och då inte bara han och den som ritar, utan även de som fyllde i pratbubblorna, de som inka...
Mm.
Bläcka, fyllde i de som färglagde och allt sånt där. Han gav alla kollegor, oftast en lite rolig så här, beskrivning. Det stod aldrig penciler, utan det stod liksom någonting kul som var typ det, men ändå inte. Och han gillade också att så här, det är ju här Stan Lee är duktig på att så här, han, och det var ju hans största mål, att inte bara att branschen skulle få respekt, han skulle få respekt. Han var lite kändiskåt. Han ville bli igenkänd för det han gjorde. Så han tog väldigt mycket plats i Marvel. Så han hade ju till exempel vad som kallades för Stan Soapbox. Och det var som en liten sån här, nästan, vad kallar man det? Inte insändare, men typ. Vad kallar man det?
insändare?
Ja, typ. Men, alltså, vad kallar de här? Alla debattartiklar i tidningar och sånt.
Aha,
där.
Ja, men, ja,
vad kallas de?
En liten ruta.
Ja, en liten ruta. Där han bara skrev typ vad han tänkte på. Och det är många som har, de har cirkulerat på Twitter. De dök upp. Han har kritiserat rasism och förtryck och sånt där. Och varit väldigt sådär politiskt relevant och vågat uttrycka sig. Vilket var väldigt coolt att någon vågade göra. Och han, så han byggde en personlighet med sina... med sina läsare. Folk förstod redan då vem Stanley var, och då fanns inte internet, tv, du vet, han syntes inte någonstans för att en gång serietidningen var skit. Mm. Men folk lärde känna personligheterna bakom. De släppte även ett album, sen LP, där de typ bara babblade. Det låter som en podcast, jag har lyssnat lite på den. Det var Stanley pratade, Stanley here, och så, du vet, så presenterar han alla i teamet och så är det kul att Steve Ditko aldrig vill prata. Så han säger att han tror att han är så hemligt full att han faktiskt skulle kunna vara Spider-Man. Så han ska hela tiden stå i centrum och han ska synas, och det vet, och han skriver också roliga beskrivningar, till exempel fan vilket var jag läste. Jo, men det var den jag gav dig. Jag lät dig läsa en Captain America. Och där står det till exempel så här: hej kära läsare, bara så ni vet, den här storyn är lite konstig, men jag uppmanar er att fortsätta läsa till sida 10, för då kommer ni förstå.
Mm.
Och också mitt i storyn bara så här, håll ut, snart kommer det.
Han pratar verkligen med läsarna i rutorna, så att säga.
Precis, och det var ingen annan som gjorde det, du skulle ju vara osynlig. Alltså du vet, en sån här grej som jag hörde när jag försökte slå mig fram i branschen, så sa en manusfattare till mig. Det är delvis rätt, men också fel. Men allt är relativt. Men han sa så här: om ingen vet... vad sa han? Om ingen tänkt på det du har gjort, så har du gjort ditt jobb rätt. Alltså om du är osynlig, så har du gjort... Om du sticker ut, då har du gjort fel.
Så är den sorken inte så bra, med andra ord?
Nej, men precis. Det är ju lite dom. Alltså, man ska låta verket tala. Du ska inte vara verket. Du ska inte sticka ut. Alltså du är lite jant över det. Och jag kan förstå, alltså jag tycker verket ska tala för sig själv, men jag kan också, jag gillar ju Aaron Sorkin, jag gillar Stan Lee, alltså jag gillar autören också.
Mm-hmm.
Men absolut, du ska inte tro att du är något när du är jag nu och bara så här lägga i. Ja, men du vet, som vi pratade om förut så här, när man var yngre, jag är inte så gammal, men du vet, man hade gjort 2 kortfilmer och redan gjorde så här, hintar tillbaka till sin första kortfilm. Så här, ja, oh, vem bryr sig? Ja, oh, men den här repliken var också där.
Så red apple en... cigarettes.
Ja, exakt det. Och det är så arrogant och fult. Så jag förstår, man ska inte göra det i början. Men sen kan det väl. Men nu, ja, så det var det Stanley var väldigt duktig på. Att så här, marknadsföra sig själv. Och han var Marvel. Och det älskade läsarna. För de kände att de var del av en liten sån här hemlig klubb. Så här, vi vet vem Stan är. Vi vet typ inte hur han ser ut, men vi vet vem han är. Och det var väldigt viktigt för Stan, för att han ville ha respekt. Det var liksom så viktigt, för han var ju så trött att gå på de här parterna. Så han brukade idag stå när han sa så här: om Shakespeare och Michelangelo hade funnits idag och de hade bestämt sig för att göra en serietidning där Shakespeare gör orden och Michelangelo ritar, hade inte det varit konst?
Mm-hmm.
Jo. Jo, visst. All right.
Så han är Shakespeare och Ditko är Michelangelo.
Ja, det är så. Och han har ju rätt. Alltså, jag tycker en konst. Jag tycker att du behöver dra in Shakespeare och Michelangelo. Ja, det är en konst, men det var ju inte respekterat. Så nu är vi mitt i 60-talet och Stan Lee gör typ nästan alla tidningar. Och därför kommer vi ju till den här vi har pratat om förut, vilket är Marvel Method. Och för er som inte är, så nu ska vi behandla det här som det är någons första någon podd.
Precis.
Så ni som inte vet vad Marvel Method är, det är alltså, så det vanliga sättet att göra en serietidning på var ju att en författare skrev storyn, skrev då pratbubblarna, skrev vad som skulle synas så att din illustratör kunde ta med det. Så, men här i ruta 1 ska det vara att Batman slår den här snubben och sen här så säger han sådär och sådär. Men det tog ju på tok för lång tid för Stanley, för han skrev ju liksom Thor, Captain America och Fantastic Four och X-Men. Alltså, han skrev ju rubbet. Så att han hade ju inte tid, och det var en sån här grej att de typ gjorde en serietidning om dagen på Marvel.
Shit.
Nästintill. Vilket var helt sjukt. Så då kom ju de fram till den här Marvel Method, för både Kirby och Ditko var ju otroligt begåvade och framförallt jättebra historieberättare i sin egen rätt. Så Stan Lee liksom öppnade dörren till Steve Ditko och sa: Steve, I think next issue of Spider-Man should fight Green Goblin. See you tomorrow. Och så stängde dörren och gick vidare. Och då visste det ett go-typ vad han skulle göra. Så, jag hittade väl på något. Och så gjorde han en story. Bara ritade. Och sen när han var klar så gav han det till Stanley. Som då bara fyllde i pratbubblorna i stort sett. Och där är det kul att man ibland kan se att de... Det är inte matchar att en var på väg någon annanstans och en gjorde någonting helt annat. Och det var ju det som du utvecklade till The Marvel Method. Men jag gav ju dig där en Captain America som du fick läsa. Vad var din spontana upplevelse?
Det var ju lite roligt just, för jag var inte beredd på att det skulle vara så att de här beskrivningsrutorna skulle tala till mig. Att hela tiden, liksom, det var som det var Deadpool all over again. Alltså det är som att de bryter fjärde väggen och hela tiden pratar med läsaren liksom. Alltså inte i själva serien, de pratar med varann, men det finns den här gula randen där uppe som beskriver vad som händer, och då är det hela tiden så här, visst är det här spännande va? Kolla snart, då jäklar liksom. Nej men det var ju fint. Det är en kort story på typ 10 sidor om Captain America som bor hemma hos Tony Stark när Tony Stark är ute och på något äventyr. Och sen börjar han bara återuppleva sina gamla minnen från kriget utan att fatta varför. Alltså den bara ser syner överallt. Och Jarvis försöker hjälpa honom. Det är typ det som är grejen.
Precis. Och det här, nu vet jag inte om det är så, men det är ganska kul. För att det här känns lite som en klassisk Marvel method. För att Stan Lee sa typ, ja men vi har en story där Captain America typ blir förgiftad så han så här, börjar få tillbaka sina minnen. Men i vardagen, så han börjar slåss mot folk han känner. Gå och gör det. Och så går Kirby och gör det och så får han tillbaka och bara, oh shit, det här blev weird.
Och därför Stanley skriver såhär, det här är weird.
Vänta, det här är weird, så om ni bara väntar så kommer ni få en payoff sen, du vet. Ja. Man tog en räddare. Så där har vi ju typ en klassisk sån.
Din beskrivning av det här från vårt tredje avsnitt då, vårt Spider-Man-avsnitt, kom ihåg, det var ju ungefär som att, för ditt gå var väl lite halvkonservativ, va?
Ja, precis. Alltså, han var ju en ren objektivist, han var ju en sån Iron Rand-
Ja, och, för då hade du ju beskrivit ungefär som att Spider-Man svingar förbi några hippies.
Ja, just det.
och Steve Ditko hade väl tänkt typ att Spider-Man ger dem fingret och säger damn dirty
hippies.
men Stan Lee, som är lite mer liberal, hade skrivit typ
hi there, true believers.
Excelsior.
Ja, men det var ju lite grann så. Det är där det verkligen klaschade. För Stan Lee var ju inte ens ideolog. Han var bara glad, god och glad. Och så hade Steve Ditko som kanske lite bittrare. Och där är det bara kul. Jag rekommenderar alla att läsa Doctor Strange. För där blir det så extra cool. För man märker att Steve Ditko har ju gått någon helt annanstans. Och det är så psykedeliskt. Och Stan Lee bara bara skriva i ganska straightforward. Alltså det är det som är ganska kul att läsa kan Marvel se. Alltså från 60-talet är det mycket roligare att läsa Marvel än DC. DC på 60-talet är inte så himla kul.
Det är
mycket,
då Batman upp i rymden och så.
Ja, precis. Mycket sci-fi, mycket rymd. Alltså du vet, Superman gifts bort med en kacklacka. Alltså du vet. Ganska tråkiga grejer. Det är inte för så här 70-talet då Julius Schwartz kommer in och så här förnyar DC. Då blir det intressant. Men 60-talet, alltså jag rekommenderar alla att så här plocka upp gamla Spider-Man, samlade volymer med Spider-Man, Captain America, Doctor Strange. Det är ju riktigt bra läsningar. Så det är bara det är mitt Comics Heaven-tips. Så mitt Comics Heaven-tips idag. Vad skulle jag välja? Alltså jag har ju tipsat om tidigare. Alltså, Doctor Strange. Alltså plocka upp de här Marvel Masterworks. Är skitcoola. Och då skulle jag främst rekommendera Doctor Strange och mitt annat Spider-Man. Är också väldigt kul att läsa. Men främst Doctor Strange. De kallas för Marvel Masterworks. Marvel Masterworks. Så det är bara att kolla upp det. Men mot slutet på 60-talet och 70-talet, då börjar en ny ungdomskultur växa fram. Hipprörelse och allt sånt där. Summer of Love. Och Stan Lee vill ju på något sätt så här fånga ungdomarna som nu har växt upp med hans serietidning. Så han börjar göra föreläsningar, gå till colleges, och det är här man misstänker mycket så här, Dr. Strange reflekterar den program han får liksom, han tar inga droger, det gör han inte, men han liksom influeras av kulturen, vilket är intressant, för att det gjorde inte Ditko som bara satt på sitt rum och fick ändå de där konstiga visionerna. och det går väldigt bra, men 1975 så slutar han skriva på heltid och bestämmer sig för att istället bli då omfamna 100% här ansiktet utåt. Och det är här också Comic-Cons har börjat, den första Comic-Con har börjat tycka upp. Så att han går, förlåt?
Är inte det samband med första Star Wars? Eller ja, är det tvärtom att Star Wars som kommer med i första Comic-Con?
Jag kommer inte ihåg om det var första Comic-Con. Det är en av de första, absolut. Det är en av de tidiga då det verkligen var typ ett garage. Och det är de Stan Lee också går på. För han fattar att det är fansen man ska få. Alltså du vet, det är de man har en relation till. Och det är viktigt att värdera den och massera den. Och så han blir mer då ett ansikte ut och då skriver allt mindre. Och sen in på 80-talet så tycker han det vore mycket roligare alltså, att han, han bor i New York, han vill flytta till Los Angeles för det är varmare. Men tänker också, nu måste du, alltså, de är superstora, de här serietidningarna, så varför kan vi inte bara göra filmer på det? Vi måste ju kunna sälja det här till Hollywood. Så han bestämmer sig för att åka till Hollywood, starta en tidig version av Marvel Studios för att börja sälja properties. Och framförallt tecknade serier. Så han lyckas sälja Spider-Man till CBS. Den sänds 4 avsnitt och läggs ner. Och den var värdelös. Den, jag hatade den. För att han sålde den, men liksom han sålde inte riktigt versionen. Så han försökte ge input på så här, men så här, ja, kul att se någon svinga, men vi måste ju bygga in att han är så här struggling tonåring. Och de, nej, vi vill se honom slåss. Så det gick sist så där. Och ja, det funkar liksom inte. Han är inte del av den kulturen alls. Och han blir så här lurad på vägen av sina business partners. Och det går bara åt skogen helt enkelt. Men sen 1990, alltså vi ska komma ihåg hur gammal den här snubben är. Alltså 1990, hur gammal är han då? Han var fan 70 nästan.
Jag kan inte räkna.
22, om han är född 22. Du kan matte, du jobbar på bank.
68.
Det stämmer säkert.
Bra.
Så han är ju ändå ganska gammal.
Det är helt sjukt, han var ju 68 när vi föddes.
Ja, det är rätt sjukt. Alltså då är du gammal. Då är du så här. Då tänker man, ja, det är inte så långt kvar.
Ja, samtidigt så fan Kirk Douglas var ju typ så här 75.
Ja. Jag såg nu att Michael Douglas, han är ju 70 någonting.
Ja, men Michael Douglas fick väl en stjärna eller något. Det var ju någonting sånt
där.
Ja, och då var ju Kirk Douglas med.
Ja.
Så här, han lever fortfarande. Han är 102.
Ja, helt galet. Ja, det är coolt. Ja, det Kirk Douglas.
Bra jobbat.
Bra jobbat. Därmed så... Så då så det här början på 90-talet så slutar han på Marvel. Men stannar i styrelsen och jag tror han får så här $1 million om året. Så det är rätt bra ändå. Och på 90-talet så försöker han liksom ännu en gång liksom starta upp egna. Han är ju lite av det här geniet. Så man tänker att det måste finnas mer i den där brunnen. Så 1998 startar han Stanley Media. Där han ska så här, skapa nytt och ännu mer grejer, men blir ännu en gång lurad av sina så här, business partners som typ hamnar i finkar och skit och har spelat bort alla pengar, så det går i konkurs 2001. 2001 startar han ett företag som heter Pow Entertainment, som också ska göra så här mycket för, han var lite före sin tid, han författade att internet skulle bli stort, så han skapade då så här superhjälte tv-serier för internet, så här 4 minuters avsnitt med helt nya superhjältar. Och det gick väl okej. Och han försökte även starta så här längre format för tv och sånt där. Men det enda som slog var Stripperella.
Mm-hmm.
Kommer du ihåg den?
Nej.
Tecknad med Pamela Anderson?
Nej.
Okej. Okay. Det är ingen som gör. Fan, var det den som gick på MTV? Det var någon sån där urringad tecknad grej.
Jag vet inte.
Jag är helt glömt bort. Hör av på hashtag Norrpod om jag minns fel. Men det var någon. Jag får mig att det var Stripperella, men jag kan ha fel. Ja, det går sig så där. Men här i början av 2000-talet, då börjar ju verkligen filmerna kicka igång. Så 2001 så kommer ju eller 2000 kommer första X-Men.
Ja, det måste vara.
Och då får han sin första cameo. Första riktiga cameo. Han har ju haft en cameo i den tecknade Spider-Man-serien.
Ja, Mallrats.
Ja, men det är ju inte en Marvel-film.
Nej, men de var med.
Absolut. Så han får en snabb cameo där, någon snabb cameo i Spider-Man. Och Spider-Man drar in så jävla mycket pengar. Och det Stan Lee inser är ju så här, jag får inte så mycket procent av det här. Han får typ ingenting för det.
Men då var det sålt ut Spider-Man då? Det var ju Sony som ägde Spider-Man. Men...
Ja, precis. Ja, precis. Eller ja, de ägde en del av Spider-Man. Inte hela Spider-Man. Och det är ju för att Marvel hade gått i ansökt konkurs efter i början på, eller i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, och sålt av mycket av sina rättigheter och sådär. Men 2002 så stämmer Stanley Marvel. Men det är väl lite samma problem som många andra, så här, alla andra icke-rika serieskapare, bara Stanley Line bitch, alltså du vet,
alla stämmer om hela tiden typ, eller?
Ja, nej, men ingen har någonsin fått något. Så för det var ju lite den här grejen att, som det var förut särskilt i publiceringsbranschen, att du ägde aldrig det du skapade, du sålde direkt av någonting, eller så fort du skapade någonting så ägde företaget det. Det är ju så här, fotografer vet jag som fotade för liksom fotograftidningar, de var tvungna att ge negativen till tidningen. Du vet, de fick inte äga någonting kvar av det de hade skapat. Samma sak var det med serietidningar. Det var ju som vi har pratat om i Superman-avsnittet, som ni kan lyssna på, som är bra. Joel Schuster som fick ju ingenting för Superman. Stanley hade ju fått mycket för det, men han ville nu ha filmrättigheter, eller filmprocentandel.
Kickback på att det går bra där.
Ja, precis. Så att det blev en stor dispyt mellan dem, och det blev de sold out of court, som man brukar säga, för vad man tror är en 7-siffrig summa. Och han skulle få några procent. Och det är här jag tror han får in i sitt kontrakt också, att han ska vara exekutiv producent på varenda Marvel property som görs till film, och han ska ha en cameo. Det var i hans kontrakt.
Men han är inte med i Blade.
Han kanske inte ville.
Är Blade Marvel förresten?
Det är det.
Ah, okay.
Absolut, Blade har spelat en jättestor roll i, alltså Blade fan är, utan Blade har vi inte, alltså, superhjältefilmen som den är idag. Men räddar superhjältefilmen från, alltså, vad Batman Robin gjorde. Fast första Blade kommer före Batman Robin. Det kommer den 96
typ. Du vet inte.
Kommer inte ihåg. Skitsamma, den räddar i alla fall, och räddar Marvel. Men det kan vi köra ett Blade-avsnitt om. Men så det är väl lite här vi kommer in på modern ålder. Alltså Stan Lee försvinner mer och mer från Marvel, går mer på cons, är ansiktet utåt, men är inte riktigt del av det, skapar framförallt ingenting för dem längre. Han fick en lite så här, mitten på 2000-talet fick, så här, frågade DC om han ville komma och skriva, göra typ en issue av varje karaktär de hade, varje stora karaktär, och göra en sån här tänk om Stan Lee hade skapat Batman. Hur hade det varit då? Eller tänk, så han fick göra det med Wonder Woman, Superman och Batman.
Är det någonting som är bra?
Jag har inte läst dem. Men det är ingenting jag någonsin hör om. Okay. Så att jag tror inte det var. Alltså, det är lite det här som är grejen med Stan Lee. Alltså, han var ju inte en, någon som bara så här, en hitmaker. Han hade, alltså, ska vi säga, peaken av hans kreativitet är egentligen typ 2 år.
Tidigt 60-tal.
Ja, då han skapar liksom allt. Ja. Och sen var det inte så mycket mer. Och det är inte som, han är ju inte den bästa författaren. Alltså, man ska inte ta något ifrån hans, alltså, vad han har gjort. En extremt bra skapare. En otroligt bra historieberättare. Men inte liksom det bästa som någonsin har. Han är ingen Shakespeare. Men det behöver han inte vara heller. Men, och det är det som är intressant efter Marvel och allt det, och när han försöker skapa nytt, det är ju aldrig någonting mer som slår.
Inte Bubarella heller.
Nej, men inte Bubarella, det är ju, vad sa det? Stripperella.
Stripperella, det är Simpsons, va?
Ja, de,
Count Chocula och Bubarella.
Ja, exakt, där. De spoofar, vad fan heter hon? Jag glömde bort vad hon heter. Vampirella heter hon väl?
Ja, det kanske är sådär.
Ja, precis. Så det tycker jag är en intressant grej med Stanley. Alltså, vad kom det här? Det var verkligen som bara ett par utvalda år, och sen är det inte så mycket mer. Sen kan vi ju prata lite om de här som vi pratade om i början, alltså dispyterna. För det var ju lite grann att Stanley under många år inte riktigt tillkännagav sina kreatörer. Medkreatörer, ska vi säga. Det var inte att han inte nämnde dem. Det var bara att han var nummer ett dålig på att nämna dem, nummer två kanske inte kämpade för dem. Alltså Steve Ditko och Kirby var ju aldrig riktigt så här, togs hand om jätteväl. Och det finns ju den här kända, som jag kan rekommendera, jag tror vi pratade om den i Doctor Strange-avsnittet, Jonathan Ross, den kända BBC-komikern som har, alltså, deras typ David Letterman, är ett jättestort serietidningsfan, så han gjorde en dokumentär om Steve Ditko som finns på YouTube. Jag kommer inte, Search for Ditko eller Hunt for Ditko, något sånt där. Där han då försöker hitta Steve Ditko, och det handlar om Ditko. Och han sitter med Stanley och har ju intervjuat honom om deras kreation tillsammans. Det var ganska schysst intervju tills då han kommer till det här. Då Jonathan Ross frågar Stanley: Stanley, do you agree that Steve Ditko co-created Spider-Man?
Mm-hmm.
Och Stanley säger: in my opinion, I think Steve Ditko co-created Spider-Man. Och Jonathan Ross bara: I'm not asking about your opinion, I'm asking, did he create Spider-Man?
Han kunde inte ens bjuda
på. Och Stanley säger: in my opinion, I think he co-created. Du vet, så man märker där att han så här, advokaterna står där bakom och så här, fucka inte upp det här nu. Vi kan inte ha en så här stämningsansökan på det här märket. Och så här, man kan sitta och spekulera i evigheter om vem som gjorde, eller inte vem som gjorde vad, men snarare så här, varför han valde att göra det han gjorde. Varav girighet, varav rädsla, varav påtryckningar från annat håll. Vem vet? Men det är sorgligt att Ditko aldrig riktigt fick. Han fick sen, alltså Stan, och det ska vi också ge Stan, att han i de senare åren var skitduktig på att ta upp de här. Men det är också lite för sent.
Mm.
Men då var han jättenoga med att Ditko skulle få credit. På filmerna så stod det liksom co-created by Stanley and Steve Ditko. Alltså, han var supernoga med det. Men det kanske var lite för sent. Så jag vet inte. Det, för en person som ändå kämpade så mycket för att få den här respekten, kanske skulle ha kämpat lite hårdare. Men han försökte i alla fall. Och han var ju duktig förut, som vi berättade där. Men så Stanley de senaste åren har ju, alltså där tror vi alla med. Han är mer liksom en guldgubbe som dyker upp i filmerna, hänger på Comic-Con och gör de där grejerna. Och det har varit hans deal. Och sen dog hans fru förra året. Vilket förståeligt är en supersmäll. Och efter det så såg man att det gick ner och ganska snabbt. Jag såg såna här hemska videor där han sitter på Comic-Con och hans assistent förklarar hur han ska stava sitt eget namn.
Mm.
Det ser bara morbid ut. Alltså hur, alltså han, man vet inte om han dras dit, dumpas där eller om han själv vill. Man vet inte. Och kan inte spekulera heller. Och han fick ganska hård lunginflammation tidigare år, men så här la upp en video där han sa att han var okej och sånt där. Men man såg att många, jag följer ju många på Twitter, många serieskapare, och det var väldigt många som besökte Stanley under väldigt kort tid. Man hade sina så här och sen var den här jättesöta videon som faktiskt släpptes, som var typ den sista intervjun med honom, då han sitter och säger så här: men när jag har mina så här dagar då jag undrar så här, vad betyder allt, vad är allt värt, så se ett brev eller någonting på internet, en kommentar någonstans där någon säger någonting om det jag har skapat, och då inser jag hur värt allting är. Och det är mina fans jag älskar mest av allt, och det är det som gör det värt. Och det är det, han levde för sina fans. Det tycker jag är väldigt fint att jag har inte upplevt att han levde för pengarna, han levde för glorin. Han gillar att stå i centrum, och det är inget fel i det. Men han älskade relationen till sina fans. Och det finns, jag har kollat så många videor där han, vet, där det kommer en 10-åring, alltså i modern ålder, som säger så här: vilken är din favoritsuperhjälte? Och Stanley gör det så här snyggt: vilken är din? Och han säger: Silver Surfer. Det är min med. Det är otroligt söt. Och verkligen, och alla som har träffat Stanley säger det, så här, när man var i rum med honom så känns som det bara var de två. Otroligt duktig. Lite den här, jag fick höra vad George Clooney tydligen gör när fans hugger tag i honom. Och ett smart sätt han gör är att han tar med handen, drar dem in till sig. Ofta så här: vad heter du? Så här: Fabian, gud så trevligt det var att träffa dig. Uppskattar det jättemycket. Och då blir de de typ blir tyst då. Alltså, och så går han vidare. För han vet liksom, istället för att försöka trycka bort någon så tar man dem närmare, och då vet de inte vad de ska göra. Och så kan man bara fortsätta. Lite så var Stanley, att han visste hur man fick en att känna sig speciell. Och jag sörjer faktiskt, jag hade nästan visst att någon gång kommer man att träffa Stanley. Alla har ju träffat Stanley, någon gång när han vill dyka upp så får man träffa. Så det är lite sorgligt att man aldrig fick träffa honom. Men. Så det är så det ligger till.
Ja.
Ska vi prata lite om filmerna?
Ja, han har ju gjort sina cameos genom, och framförallt nu genom Marvel Cinematic Universe-filmerna som började. Och där har han varit med i alla.
Ja.
Han har ju inte varit med i alla Marvel-filmer. Han var ju inte med i X-Men 2, listade vi ut här innan.
Nej, precis. Jag kan inte komma ihåg. Jag kan inte se något. Så nej.
Och i början, alltså de första X-Men är ju bara med. Han står ju bara i bakgrunden.
Ja, precis som Spider-Man också. Förutom Spider-Man 3.
Ja, Spider-Man 3 så säger han ju någonting. Ja. Men i övrigt så är det ju liksom ingen... Alltså då är det bara att det är så här, du ska vara riktigt, riktigt insatt om du ska fatta att det där är typ Stan Lee, för att han är med i bakgrunden. Men nu har det blivit så, nu är han ju karaktärer.
Ja, alltså nu har han får mer och mer utrymme.
Ja. Vilken är din favorit?
Den är svår. Det är svår. Jag gillar verkligen den han... Jag gillade Doctor Strange väldigt mycket, för den var bara kul. Det funkade i scenen, det var humoristiskt. Han läser den här boken som ska inspirera mycket av Doctor Strange.
Vänta, vilken... Jag kommer inte ihåg vilken Doctor Strange är.
Det är, han sitter på en buss och läser en bok och så kommer Doctor Strange bara på rutan. Och sen bara säger det där, that's funny stuff. Och kollar i sin bok. Det tycker jag är väldigt kul. Alltså nu när jag kollat igenom dem, alltså jag tyckte den var töntig när den kom, men jag tror bara nu för att han har gått bort så blir man lite så här, den passar. Och jag tyckte inte om den då. Och det var Spider-Man 3. När Peter Parker står i Times Square och kollar över liksom, det är någon Spider-Man rubrik liksom. Ja, precis. Och Stan Lee ställer sig bredvid honom och säger så här, you know what, I really think one man can make a difference. Nuff said. Och så går han därifrån. En av hans catchphrases, nuff said. Och det är lite så här fint. Det sticker ut jättedåligt. Det är liksom, för den som inte fattar vad det är så bara, va? Men det är så här, det var nästan som ett fint farväl in, liksom, nästan 20 år innan. Men det var i alla fall fint. Men jag tror den jag faktiskt så här, tyckte var rätt kul. Jag vet inte om det är favorit, men det är en som är, och det är typ den senaste, men det var faktiskt Guardians of the Galaxy 2. För det var alltid en teori om man säger, eller någon ville säga att han är en av The Watchers. Watchers är en Marvel påfund med de här med stora huvuden och sådana, och är lite så här, de är de allkunniga som ser allt inom galaxen och vet allt sånt där. Och man tyckte Stan Lee är en sån för att han är överallt, så han är en Watcher. Men då får vi se The Watchers, men han är som en sån här vilsen astronaut som sitter och förklarar alla coola ställen han har varit på.
Den är Åsa FedEx.
Och de bara såhär tröttnar och går därifrån. Det tyckte jag var så här fin så här, tillbakablick för honom och så här, en hint till det han har gjort. Och man kopplar ihop det med The Watchers. Jag gillar den. För jag visste inte, det var en av de här, när jag såg den så bara så här, ja, jag visste inte att den skulle komma, så det var kul.
Jag måste ju ändå säga, när Thor står och dricker och säger this is not meant for mortal men, och man zoomar ner och säger neither was Omaha, give me one.
Nej, nej, Excelsior.
Nej, en av veteranerna i, precis. Det är Age of Ultron, här är ju.
Ja, Age of Ultron, precis.
Den är liksom...
Den är väldigt bra. Ja. Och det funkar också eftersom Stan Lee var i andra världskriget.
Precis, och det är en sån här hyllning till veteraner. Och det är just när ni var så om, aha, get me one. Och sen så tål han ju inte visserligen, men det är ändå liksom en...
Ja, den är också, den är väldigt bra. Funkar. Funkar i filmen, är rolig, sticker inte ut.
Nej, men precis. Och det är ju som, tänkte på Disaster Artist. Den här grejen att han skrev in att han var tvungen att vara med i filmen. Ja. För där har ju James Franco sagt att men, det går inte. Alltså den scenen, den ligger ju efter texterna ju.
Precis.
När han kommer in, när Tommy Wiseau kommer in och bara så här, men det är helt omöjligt att få in den här i filmen. Ja. Liksom. Och det är ju lite så vissa av de där cameosen kan vara.
Absolut.
Och den sämsta skulle jag säga, den sämsta cameon, det är han med hakan, blå smurfen som förstör jorden genom att flyga upp i luften. Alpha and Omega. He got that from the Bible. Oh, the Bible got it from him.
Ja, men gud, Apocalypse.
När de skickade upp kärnvapenmissilerna. Och man ser han och hans fru. Det ska vara en sån scen. Det är precis som Terminator 3 Judgment Day. Alltså jorden går ju typ under. Alltså vet, alla de här, de släpper ju alla kärnvapen. Alla skjuts upp. Och då ska det vara så här en känslofylld scen. Och då står då Stan Lee och hans fru och ser ledsna ut när de ser att de kommer uppenbarligen att dö om några minuter.
Ja.
Alltså såhär bara, va? Varför gör ni det här till cameon? Det tar mig ur filmen sådär, verkligen. Okay.
Ja, intressant. Jag tycker den är fin just för att hon fick vara med.
Jo, men hon kan väl varit med på en rolig ställe att de bara ska dö.
Absolut. Men alltså, kanske.
Nej, jag tycker den är så konstig. Den är slarvigt gjord på det sättet att så här, ja, vi måste ha in Stan Lee. Ja, shit, vart då? Ja, men där har vi lite så här. Alltså då hade det ju varit roligare i så fall med What is that? It's look like a giant Woody. Woody Harrelson. Can I have your autograph? Alltså det är någonting sånt du skulle göra i så fall. För ja. det funkar ju inte så här. Nu går jorden under och känn känslor. Och där är Stan Lee. Oh, förlåt, känn känslor igen. Förlåt, nu tog jag ur lite grann. Men nu tillbaka här. Känn känslor. Alltså det går inte.
Nej. Nej, men jag köper det på ett plan. Absolut. Men nu är det ju det sorgliga att snart kommer... Han har tydligen spelat in, jag tror det är tre kvar.
Mm.
Mellan tre och fem som fortfarande inte har...
Fyra då, kanske.
Ja, precis. På filmer som inte har kommit än så tror vi Captain Marvel och Infinity War 2.
Spider-Man, Homecoming.
Ja, säkert något sånt där. Så att vi kommer ju se någon mer, men sen kommer det vara borta. Och det kommer nog, alltså, det är en liten detalj, men jag tror lite samma sak tillbaka till Stan Soapbox. Alltså, han är ju lite av det som så här, klistret som håller alltihop. Och man känner sig del av en klubb när man ser dem, så här, vi vet. Och det är ju det som DC aldrig riktigt kommer ha eller få, är det här Disney-huvudet.
Mm.
Och det är sorgligt att det kommer försvinna. För det heter inte Stan Lee Comics. Det är inte som Walt Disney Studios. Alltså du vet, han kommer ju vara mer i eller han kommer ju försvinna i från fronterna. Han kommer ju hans karaktär kommer leva vidare och liksom det är såklart han kommer finnas där, men det kommer vara sorgligt att leva i en värld där han inte finns.
Ja, det blir väldigt speciellt. Nu kanske det kanske blir liksom foreshadowing för hela superhjälte
eller hur?
Världen det här. Att när hans cameos är slut, då är typ så superhjältefilmen med. Ja, men det är ju typ det, för nu jag börjar tröttna.
Ja, du tycker att det börjar liksom överflöd.
Ja, men precis. Nu ska vi liksom se Inhumans, eller vad blir det liksom nästa?
Nej, inte Inhumans. De försökte göra en tv-serie. Det är väl det första Marvel-misslyckandet.
Ja, nej, men allting. Alltså, den här grejen att folk är taggade nu på Infinity War 2-trailern. Liksom.
Mm.
Men jag kommer se filmen, men det är inte så att jag liksom så hypad kommer jag inte vara. Därför kommer jag välja att inte se trailern bara för att inte, åtminstone inte få några spoilers. Och samma sak med Aquaman egentligen också. Jag, jag har inte sett någon trailers bara för att då vill jag hellre liksom bli överraskad där och då.
Ja, just det. Nej, det är ju smart. Men vem vet? Du kanske har rätt framtiden. Ni kanske vet.
Ja. Nej, men vad kommer hända med... Med superhjältefilmen. Alltså om du tänker nu då, Marvel Cinematic Universe, hur länge kan de hålla på?
Jag tror de kommer kunna hålla på. Ett bra tag till i alla fall. Vem vet vad som händer? Alltså jag tror bubblan håller lite på att spricka. Jag tror jag känner av lite att det börjar dö ut lite. Hypen börjar dö lite. Alltså det är inte det här, liksom, du kan inte göra en Agents of S.H.I.E.L.D. nu.
Nej.
Och den går väl på...
Hörntänderna.
Exakt. Jag tror vi kommer se betydligt mindre... Det kommer vara Marvel som regerar. DC kommer kanske lyckas poppa in om de inte gör något radikalt för att rädda sitt universum. Men nej, jag tror vi kommer inte se det här som till exempel man försöker göra med Godzilla nu. Alltså, universumtänket kommer nog börja fada ut lite. För det är ju uppenbart inte funkat typ för någon annan än Marvel.
Mm.
Så det blir intressant att se. Jag vet inte riktigt.
Captain Marvel kommer ju se nu. Nu släpptes ju trailern idag.
Trailern, här. Yes.
Det var kul att de hade typ exakt samma musik som alla andra trailers någonsin. Alltså, ja, precis.
Ja, exakt. Det är väldigt mycket sånt. Ja, och det var inte en trailer jag var så här...
Nej, men precis. För nu känns det som en dussin...
Ja, det är ju det här Marvel kanske gör fel. För jag tyckte den trailern var dålig med. Det var att de inte sålde en karaktär. De sålde
effekter.
De sålde, igen. Precis, de sålde en film. Mm. De sålde Marvel. Kolla, här är en till grej i Marvel. Kolla, här är Nick Fury ung. Vi säljer Marvel, men vi säljer inte karaktären. Vilket är lite sådär... Marvel var alltid karaktär först. Det är det man måste ändå... Alltså, DC kunde vila på sina ikonografiska hjältar. Marvel var alltid karaktär först. Och det är därför det vinnande konceptet för Marvel Studios var Iron Man. Så här, vi säljer... Varför teaser-grejen på Comic-Con var Tony Stark själv utan dräkten? Det var för att Tony Stark funkade. Och det var lite det jag kände med den här Captain Marvel. Det må kanske inte vara så när filmen släpps, men det kändes inte som någon sån karaktär. Så vi får väl se. Det kanske är slutet på en era.
När kommer Infinity War 2?
Jag vet inte. Har de
Captain Marvel kommer typ i mars. Eller
det kommer i mars. Så jag tror
och Homecoming 2, Coming Home, kommer där.
Just det, den kommer ju också innan. I höst.
Nej, efter va?
Ja, den kommer ju säkert under sommaren också tror jag.
Eller alltså. Nej, den kommer ju fan innan.
Den kommer innan Infinity War, det ska den göra.
Ja, den ska göra det.
Det är det okay. Folk har sagt är lite weird för att, ja.
Ja, ashes to ashes.
Ja. Ser vi inte hur de ska lösa det. Men framtiden vet.
Mm. Hej framtiden.
Hej framtiden. Nej, men så ligger det till. Det är sorgligt, men han hade ett långt och otroligt
lyckat
liv, helt klart. Och, men det är lite sorgligt att inte ha honom där.
Verkligen.
Så vi säger som Stanley, enough said.
Precis.
Vi avslutar på den. Som sagt, nu kan jag inte prata längre. Tävlingen
mm-hmm.
is still going.
Ja.
Så...
Mer info kommer komma på sociala medier snart också.
Yes.
Och sociala medier finns vi ju på hashtag NOJPOD. Vi finns på @FabianOrlander och @VictorEngberg på Twitter och Instagram. Du finns ju dessutom nu på närmsta biograf snart.
Yes. 2 veckor kvar typ. Ja, det är 2 veckor.
Mm. Det beror på när ni lyssnar på det här. Men lyssnar ni på den... Befinner ni er i Göteborg... och lyssna på det här innan 8 på torsdagen det kommer ut, vilket är väldigt otroligt. I alla fall när det här avsnittet är typ 2 timmar så är jag och håller ett seminarium om jämställd sponsring i Göteborg.
Ja, där ser man. Ja. Kan man gå förbi och säga hej mer då, eller?
Nej, jag menar, jag tror inte att någon som hinner oavsett.
Men det är en öppet forum, eller?
Ja, jag vet inte fan om det är det egentligen jag tänker efter. Men det har varit det, man får anmäla sig innan.
Mm.
Skitsamma. Annars är det sociala medier som gäller.
Annars är det sociala medier. Lyssnar ni i framtiden? Hej, man kan säkert se Bamse på iTunes.
Det kan man säkert.
Ladda inte ner den. Ja, det är väl typ det.
Så är det.
Så är det. Ja, och precis. Följ på sociala medier. Får se om jag lyckas få upp någonting från premiären där.
Gud ja, det måste du göra.
Säkert. Men annars så ses vi nästa gång.
Det gör vi.
All right, vi boomar igen där.
Det gör vi.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att ha lyssnat, men kom ihåg gott folk. Ingenting är för nördigt. Excelsior!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.